Välkommen till Tyresö-radion. Du lyssnar på 91,4 MHz om du nu lyssnar på en gammaldags radio. Men det troliga är kanske att du lyssnar digitalt via din dator på www.tyresoradion.se eller via en surfplatta eller en smart telefon. Och då finns alla våra program sedan många år tillbaka att hitta i ett stort arkiv. Och man kan då lyssna på dem. Det kallas ju för poddar och då kan man hitta dem där poddar finns. Och det står på den här hemsidan hur man bär sig åt om man då inte hittar direkt i vårt arkiv. Jag gör ju lite olika program och jag heter Lena Hjelmerus och är en av programmakarna. Och bland annat så hittar jag ibland spännande personer som jag vill prata lite med. Och idag har jag besök av...
Kai Engelhardt heter jag.
Och det är, undrar jag nu om ni känner igen Kais röst. För du har hört i vårt systerprogram, får vi väl säga, den stora Sveriges Radio. Och jag tänkte nu att du ska få berätta lite själv om... Vi känner varandra, det ska jag väl också vara ärlig och säga. Jag gjorde ett program med din fru här tidigare i höstas. Och det var då som alla kom och sa, men varför gör du inget program med Kai? Och sen hade du möjlighet att komma idag, vilket jag är jätteglad för. Men nu ska du få berätta lite grann. Vem är Kai Engelhardt?
Ja, Kai Engelhardt är en ganska gammal man. Han är född redan under kriget, andra världskriget, 1943. Ja. Så han är 77, ja. Nästan.
Sen har han... Nej, du har inte fyllt den, 76.
Nej, jag är på väg. Ja. Jag tar lite i förväg här.
Ja, vi är 40-talister bägge två, kan man
men
säga.
Du är säkert mycket yngre än jag.
Ja, lite grann.
Jo, så jag är född på 40-talet och sen har jag alltså pluggat. Jag har läst arkeologi och konstvetenskap och det är mina huvudämnen.
Är du född här i Sverige?
Jag är född här i Stockholm och uppvuxen i Sundbyberg, norr om stan. Men... gick i skola i stan och gick på universitetet i Stockholm och läste som sagt arkeologi och konstvetenskap och religionsvetenskap, filosofi. Sen har jag jobbat mycket med olika saker. Jag har varit lärare, jag har varit spårvägare på den tiden. Det fanns spårvagnar i Stockholm fram till 1967 när högertrafiken kom. Och sen har jag jobbat med journalistik. Jag har jobbat... För jag har jobbat på kyrkans tidning, Svenska kyrkans tidning. Jag var på Svenska Dagbladet. Jag jobbar fortfarande för Katolskt magasin. Och sen jobbar jag för en tid som heter Dialog. Som ges ut av Samarbetsrådet för judar och kristna. Och ibland så skriver jag i tidningen Tidig musik. Jag tycker om gammal musik, 1600-1700-tals musik också.
Ni hör ju på Kais CV här att han är en arbetsam människa. Och jag är också en arbetsam människa och vi är faktiskt lite släkt. Men våra vägar har inte korsat så mycket. Och det får vi väl skylla då på vår respektive...
Vi har varit så upptagna båda två.
Arbetsbörda. Ja. Du nämnde katolska kyrkan här nu och du är katolik.
Ja, det är jag.
Ja. Hur kom det sig?
Min mamma kom ifrån Tyskland. Hon var född i nuvarande Tjeckien. Men var verksam i Berlin fram till 1938, tror jag. Och då blev det outhärdligt i Berlin med nazisterna. Då kom hon till Sverige och hon var dansare och koreograf och danspedagog. Så hon startade med samma verksamhet i småningom här i Sverige, i Stockholm. Och hon var katolik och då, jag är visserligen döpt i Svenska kyrkan för hon hittade inte till katolska församlingen i början. Men så småningom så gjorde hon det och då blev jag också katolik och ända sedan barnsben har jag varit katolik. Och är det och jag har faktiskt jobbat antingen på fritid eller numera också anställt i kyrkan sedan studentåren i stort sett.
Mm. Vi ska komma tillbaka lite grann till det sen. Mm. Katolska kyrkan i Sverige, ja, det var ju Gustav Vasa och reformationen då. Och sen fick man inte vara katolik i Sverige. Det ansågs ju inte vara så särskilt bra.
Nej.
Och jag satt och läste på inför det här programmet och så såg jag att vi fick faktiskt inte religionsfrihet i Sverige för 1951.
Mm.
Och det betyder ju då först 1951 så fick man själv liksom bestämma vilken kyrka man ville tillhöra.
Ja, 51 var det väl klosterförbudet som upphävdes.
Ja.
Egentligen så började ju processen mot full religionsfrihet redan på Gustav III:s tid. När både judar och katoliker fick komma till Sverige, 1772 tror jag. Och sen dess har det funnits katoliker. I början var det väl mest sådana som var anknutna till olika ambassader från katolska länder. Och sen så småningom kom invandrare från, det var glasblåsare från Böhmen och det var olika former av arbetskraft från katolska länder. Och som sagt, det sista förbudet som gällde kloster, det var 51.
Mm.
Och nu har vi ju en massa kloster. Mm. Massa kanske för mycket sagt, men ett antal.
Ja.
Och vi har vad kan det vara, registrerade katoliker kanske 150 000, i verkligheten säkert 200, kanske 250 000 eller ännu mer.
Mm.
Men de registrerade som är aktiva i församlingarna, kända för församlingarna, de är så många som 150 kanske 1000.
Ja, det vet en del av lyssnarna. Jag kommer ju från Västerås och Västerås var ju en industristad som hade en stor invandring av italienare på 60-talet.
Precis.
Och där bildades det ju då ganska snabbt en rätt så stor katolsk församling, kallar det. Och sen har vi då haft här i Tyresö en invandringsvåg från på 70-talet från Latinamerika, från Chile och Colombia och Peru.
Ja.
Och idag är det kanske polackerna här i Tyresö-området som möjligen är de aktivaste i den katolska kommuniteten, eller vad vi ska kalla det för.
Ja, precis.
Mm. Mm. Vi har ju en egen katolsk diakon också, som har gjort en del radioprogram här i Tyresö-radion, som man då kan hitta i vårt arkiv.
Ja, och Erik Kenneth är en gammal god vän till mig. Mm. Vi har jobbat ihop och vi känt varandra sedan hur lång tid tillbaka som helst.
Ja. Ja, då hoppas jag, Erik, att du lyssnar på det här programmet och som sagt lägger ut lite länkar till äldre program. Ja, och då sa du nu då att du har blivit mer eller mindre anställd i...
Ja, alltså jag har varit anställd. Min karriär, om man så vill, började som oavlönad redaktionsmedlem i vår katolska tidskrift, katolsk kyrkotidning som den heter då. Det var 1967 eller 65 år, jag minns inte exakt. Men sen har jag jobbat jag har varit bland annat redaktör för den där tidningen i 10 år också. Och sen har jag då arbetat för den katolska biståndsorganisationen Caritas.
Och det ska vi då berätta för alla lyssnare att det är en av världens största hjälporganisationer. Röda Korset känner ju alla till. Mm. Och Röda Halvmånen är ju också idag en välbekant. Men sen är väl frågan om inte Caritas kommer bland de här stora.
Ja, då är det en av de riktigt stora. Och det är många svenskar som har jobbat med bistånd ute i Afrika, Latinamerika. Och de känner till Caritas, för Caritas finns överallt.
Okej, vi kanske ska se vad Caritas betyder.
Caritas betyder kärlek. Och det är den stödjande, biståndsaktiga kärleken. Caritas, det finns ju ett annat begrepp för kärlek också.
Mm.
Amor, men det är någonting annat.
Det är något annat, ja. Nej, det här är den diakonala hjälpverksamheten, kan vi säga. Och vad gjorde du i Caritas här? Eller vad gör du i Caritas?
Ja, Caritas, idag är Caritas verksamt framförallt som insamlingsorganisation till katastrofhjälp till olika områden. Eritrea till exempel just nu. På min tid så, en viktig sak som hände under min tid, det var ju systemskiftet när kommunismen föll sönder och Östeuropa blev fritt. Och då fick Caritas Sverige som uppgift att hjälpa till att etablera Caritas organisationer i Baltikum och på Balkan. Och vi var två som delade på den här uppgiften och min kollega tog hand om Balkan och jag fick Baltikum, det var framförallt Estland och Lettland. Under Sovjetunionen var det förbjudet för icke-statliga organisationer att arbeta med socialt arbete. Men nu så gällde det då att bygga upp ett nytt socialt nätverk och arbete Och då var de här biståndsorganisationerna utomlands, Caritas då också, till hjälp för att organisera och utbilda folk hur man gör med bistånd och socialt arbete. Och då jobbade jag mycket med Estland och Lettland som nu har fått ordentliga Caritas-organisationer. Litauen hade redan en, men de andra två. Sen var jag verksam med projekt i Västafrika, framförallt i Gambia och Senegal. Och till slut var jag informationsansvarig på Caritas under en period.
Här i Sverige? Eller?
Ja, här i Sverige. Caritas Sverige. Det är ett internationellt nätverk. Mm. Varje land har ett Caritas, men de är förenade i en federation som heter Caritas Internationalis. Så jag jobbade för Caritas Sverige då.
Det låter som du har fått resa mycket.
Ja, på den tiden var det väldigt mycket. Och väldigt mycket pendla fram och tillbaka till Estland och Lettland och även Ryssland. Så att det var en av de här klippkortet där.
Mm. Det låter spännande. Jag vet ju också att du talar en hel del olika språk. Många språk pratar du?
Jag vet faktiskt inte. Ja, alltså, europeiska språk hyfsat, ja. Några bra, utom europeiska mindre hyfsat.
Sen har ju nu katolska kyrkan här i Sverige, vi har ju fått en egen kardinal.
Mm.
Anders
Arborelius. Han är min chef.
Ja.
Och han är också ordförande i den kommission som jag numera jobbar med, som heter Kommissionen för interreligiös dialog, KID, som har till uppgift att främja kontakterna mellan katolska kyrkan och stiftet här i Sverige och människor av andra traditioner, judar, muslimer, hinduer, buddhister, bahai, allt som finns på den planen. Och det är en liten kommission som försöker att vara närvarande i alla de här olika kontakterna som pågår. Jag är ju baserad i Stockholm, så jag är ganska koncentrerad och fokuserad på Stockholm. Men ute i landet finns det människor som också är katoliker som jobbar på olika sätt med interreligiösa råd som finns i många kommuner numera. Och i andra kontakter med människor från andra traditioner. Och syftet är att skapa en vänskaplig, till och med broderlig relation till människor från andra religioner. Och det bygger på en teologisk övertygelse om att det är Guds vilja och att det finns, Gud gör sig hörd och sedd även i andra traditioner än den kristna. Även om den kristna tror på att Gud blev människa, så som vi ser Kristus. Andra traditioner har inte den synen, men Gud är allsmäktig och finns närvarande i alla traditioner på ett eller annat sätt.
Mm. Det känns ju som en väldigt tröstande tanke i dessa krigstider, om man tänker på hur det ser ut i Mellanöstern idag.
Mm.
Att det finns människor då som, och organisationer som verkar in både för fred och för samarbete och förståelse mellan de olika världsreligionerna.
Ja, mm. Och den här påven vi har nu, han är särskilt mån om den här vänskapliga utvecklingen. Han, för ett år sedan ungefär, var det en stor konferens i Abu Dhabi där det hände någonting mycket märkligt. Påven var där på en konferens tillsammans med muslimer. Och en av de ledande muslimerna i världen, chefsimamen för Al-Azhar universitetet i Kairo. Påven och han skrev under ett vänskapsdokument som heter Mänsklig broderlighet. Och de uttryckte just denna vilja att skapa en broderlig relation och ett samarbete. Och det har aldrig förekommit att katoliker och muslimer formulerar sig på det där sättet. Men
nej, i mina öron låter det nästan otroligt. Mm. Ja. Vi ska väl säga också att den nuvarande påven, han heter Franciscus.
Mm.
Ja. Du har varit med om ganska många olika påvar.
Mm. Ja, ett antal. Från Pius den 12:e och framåt.
Vem minns du mest, så att säga?
Alltså, den som jag nu känner mig närmast. Ja, det finns flera. Andra Vatikankonciliet på 60-talet.
Johannes den
23. Han är en av mina favoriter förstås. Mm. Han öppnade fönster och dörrar för förnyelse och för nya vindar och för just en tillvänjning till samtiden och till människor. Även i andra kulturer och religioner. Och därav kom det här Andra Vatikankonciliet. Och sen kom förstås Johannes Paulus den andra, den polske påven, med sina...
Han reste över hela världen.
Han reste väldigt mycket. Ja. Han inledde den här stora resevågen som de senare också har fortsatt med. Och han var också väldigt, väldigt aktiv för interreligiös dialog, inte minst med muslimer och med judar.
Har du träffat de här påvarna?
Alltså i samband med audienser, skakat hand, inte... På ett annat
inte
sätt.
På något annat vis.
Men den här påven står mig egentligen väldigt nära, för att jag tycker att han, hela hans inriktning, hans försök att förnya och reformera lite grann av det som behöver reformeras i katolska kyrkan, det är hans bidrag. Och inte minst också det interreligiösa som han verkar mycket för.
Det har ju varit mycket kritik mot den katolska kyrkan med sexövergreppen och framförallt i Australien då.
Ja, överallt faktiskt. Ja,
och där har ju den nuvarande påven verkligen markerat att det här är oacceptabelt. Och även biskop eller kardinal, jag vet inte vad man kallar dem för. Anders Arborelius har ju också mycket tydligt tagit avstånd i och sagt att det här är saker som man måste ta fram i ljuset och måste polisanmäla och gå till botten med.
Det är nödvändigt. Självklart. Det får inte vara så att kyrkans män eller kyrkans medlemmar begår sådana här övergrepp. Det rimmar inte med vår övertygelse och vår tro.
En av de här reformerna, nu vet jag inte tillräckligt insatt i hur långt det har kommit, men det har ju diskuterats lite grann om de katolska prästerna ska få gifta sig eller inte. Var står läget idag?
Det står inte så mycket någonstans egentligen, utan det där kom upp i samband inte minst nu med det senaste stora biskopsmötet i Rom som handlade om Amazonasområdet. Dels är det utsatt för övergrepp från den brasilianska befolkningen eller de jordägare och skogsägare som delar det mesta av Amazonas och helt struntar i ursprungsbefolkningen där. Men också kyrkan har svårigheter att arbeta där för att det finns för lite präster. Frågan var, kan kvinnor få en större uppgift? De har redan en viktig uppgift. Kan man på något sätt vidga deras kompetens och möjligheter att verka? Och då kom frågan upp, är det dags för att släppa det här kravet på celibat, alltså ogifta präster? Men det har inte riktigt landat. Däremot har frågan om att utöka kvinnors möjligheter kommit ett stycke på väg, tror jag.
Det här är ju flera tusen år traditioner, så de vänder man ju inte liksom på ett år.
Nej.
Men det är klart att kvinnorna har ju också inom den judiska fått en annan ställning.
Ja visst, så. Vi har en kvinnlig rabbin i Stockholm. Så Svenska kyrkan har ju sedan, vad kan det vara, 50 år eller mer?
60-talet någon gång.
Ja, kvinnliga präster. Det diskuteras hur mycket teologi som ligger bakom det här med ett förbud mot kvinnliga präster. Och jag tror inte att sista ordet är sagt. Det är det ju sällan.
Nej. Och det vi kanske också har... Jag tänker på, förut har ju också katolska kyrkan, om vi går långt tillbaka i historien, varit mycket förknippad med makt. Och där har ju också då man använt teologin till sin egen, att skapa, stärka sin egen makt.
Och sen bygger ju kyrkans tradition i grund och botten på den romerska kejsarrikets tradition med Konstantin som införde kristendomen som statsreligion i Rom. Och sen har man byggt på den struktur, lite grann när man byggde kyrkans struktur också. Så det är en gammal och lite svårändrad situation förstås.
Vi får se vad som händer framöver.
Ja, om vi får se det vet jag inte. Men
kanske, kanske ändå. Du, vi nalkas ju julen här nu då. Och du hör till de människor som har fått arbeta varenda julafton.
Det är sant.
I 40 år, Kai, har du varit upptagen på julafton. Mm. Ska vi berätta för alla? Ja. Eller ska jag läsa? Jag har en dikt här. det skrevs, det är nämligen så att i år ska inte du jobba på julafton.
Nej, för första gången är jag inte med.
Och en av din producent på Sveriges Radio, Johannes,
TV till och med.
Ja, Bitte Asarmo har skrivit en dikt.
Jaha.
Om dig.
Ja, det var Bitte som skrev den. Ja.
Och det här är, nu känner ni igen texten.
Just det.
Julnattens köld är hård. TV-stjärnorna gnistra och glimma. Alla tittar i enslig gård. Så fromma i midnattstimma. Påven vandrar sin långa gång. Julpredikan ljuder med julig sång. Ljudtekniken drar i mixerspaken. Endast Kai Engelhardt är vaken. Det här handlar om ditt, vad du har gjort i, hur många år blev det?
Det blev 40 år.
Varenda julafton?
Ja, utom en. Då Linköpingsbiskopen lyckades få flyttat kameran till Linköpings domkyrka.
Och vad är det du har gjort på julafton då?
Jo, då har jag fått pallra mig iväg efter en god middag, inte allt för stor middag, till TV-huset i Stockholm och ta plats där och invänta klockan 22 då midnattsmässan från Peterskyrkan skulle sändas.
Mm, de ligger ju 2 timmar före oss, så det är ju därför då. Mm. Mm. Och då fick du sitta där då med Arne Weise och gänget.
Först Arne Weise, precis. Och sen på egen hand, först satt vi vid ett trevligt dukat bord med julgran och godis och glögg och frukt. De sista åren satt jag på en skranglig stol vid ett litet kontorsbord med en mikrofon och med utsikt mot teknikerna som satt i rummet bredvid. Så det var en nedtrappning redan innan jag fick sluta.
Och sen så tyckte man att nu fick du väl faktiskt pensionera dig. Ja, men det är därför ni känner igen Kajs röst. Alla ni som har lyckats hålla er vakna och lyssna på. Jag tänker att det kan inte vara så lätt. Du har ju suttit här i Stockholm då. Visst har du varit i Peterskyrkan och vet hur mässan går till och sådär. Men ändå, att sitta och titta på en tv-bild och så berätta för svenska lyssnare vad är det som pågår. Mm.
Och det är klart att jag var väldigt nervös i början. Det var väldigt svårt att väga av hur mycket ska man prata, hur mycket ska man inte prata för att inte förstöra stämningen och liksom känslan. Och jag vet inte, jag tror att jag på slutet lyckades relativt hyfsat väga av det ena mot det andra. Men i början minns jag att jag fick ilskna brev att du pratar ju sönder allting. Eller Ola skrev att du säger ju inget. Så att det där var en kamp. Men med tiden så kanske det blev lite bättre då.
Och sen ska du också då översätta nästan i...
Ja, predikan och texter. Då fick jag dem till mig på mail från Rom. Inte alltid i god tid. Ibland var det någon timme innan och då var man ganska stressad. Hur ska jag hinna? Hinner jag få det här nu och hinner jag översätta det? Men på sista tiden gick det bra. Så det blev allt bättre med servicen därifrån också. Mm. Och det var Vatikanradion som jag också jobbade för på plats ibland, eller nere i Rom några gånger, som skötte det där. Nu har det blivit något som heter Vatican News. För det går ut över både radio och som här, över nät, digitalt. Mm. Så nu flyter det där. Och nu har jag en ersättare, en eftertränare.
Ja, vem blir det?
Hon heter Lotta Smeds. Och hon har varit redaktionschef där nere på den svenska avdelningen för Vatikanradion i många år. Väldigt duktig och kunnig. Mm. Så det kommer säkert att bli fint i år också. Mm.
Fast alla som brukar lyssna på dig kommer ju naturligtvis att sakna dig.
Ja, men de får höra en annan vacker röst. Ja. Hon har också en bra röst. Ja.
Då är nästa fråga, vad ska du göra på julafton i år då?
Ja,
det vet jag inte säga.
Jo, jag tror att jag kommer att lägga mig lite hyfsat i tid, för nästa dag åker vi till Indien, min fru och jag.
Jaha.
På en liten semester.
Ja.
Så vi åker, och då flyger vi hela natten sen, så att då kanske jag vill sova lite på julafton. Hyfsad tid.
Men det är en semesterresa, eller är det något, det är inte något med Caritas?
Nej, nej, det brukar bli både semester och lite studier och lite jobb och få lite intryck av hinduist och buddhistiskt och kristet. Det finns ju mycket i västra Indien, så att det blir spännande.
Mm. Och sen kommer du fortsätta då med ditt, det här samarbetet, den här kommissionen.
Ja, just det. Jag har ett jobb som samordnare för kommissionen och vi har ett möte i februari. Och sen en annan sak som är intressant är ju den här samarbetsrådet för judar och kristna där jag sitter i styrelsen. Vi ger ut en liten tidskrift som vi måste göra då och då. Den ska också göras. Sen kommer ett program i den föreningen. Så det kommer.
Och den är här i Stockholm eller är den för hela Sverige?
Ja, ordföranden bor i Uppsala.
Ja.
Vi andra bor här i Stockholm.
Mm.
Sen finns det finns avdelningar i Stockholm, i Lund, Malmö och Göteborg, så att det finns lokala grupper på flera håll.
Mm.
Och syftet med det är att visa på faktiskt närheten mellan det judiska och det kristna, både historiskt och spirituellt, teologiskt också. Men kristendomen har judiska rötter helt klart. Och Jesus själv var jude. Han föddes i en judisk familj. Det är det vi firar i jul.
Mm.
Så det är värt att lägga på minnet och upptäcka de rikedomar som det innebär också.
Mm. Att de olika religionerna kan, ska vi säga, befrukta varandra.
Ja.
Du, nu börjar vår halvtimme ta slut här. Jag brukar ju alltid låta folk få lite önskemusik. Nu vet jag inte om jag hade förberett dig på det. Har du någon sån där musik? Du sa att du tyckte om äldre musik.
Mm.
Har du någonting som du gärna vill lyssna på?
Ja, det har jag. Jag skulle helst vilja lyssna på något som inte finns ännu.
Mm.
Och det är den nyinspelade mässa från 1598, som är den första större musikverket som man känner namnet på. En svensk kompositör som har skrivit en mässa från 1598. Den ska presenteras på lördag nu.
Jaha.
I Tyska kyrkan 8:00.
Ja, då kan vi tyvärr inte sända den.
Nej.
Nej.
Men vad kan vi då sända? Kan vi sända någonting av Händel ur Messias?
Det kan vi göra.
Men nu tar vi det.
Ja. Jag tycker väldigt mycket om den här blues-soul-versionen av Händels Messias.
Ja, känner jag inte till.
Den känner du inte till, nej.
Ta den.
Nej, det är din önskan. Jag kan spela, jag kan spela den också.
Det som passar bra ur Messias är ju For unto us a child is born.
Ja.
Mm. Den skulle man kunna
föreställa. Och så lägger jag till lite grann då ur solmässan.
Gör det.
Samma motsvarande stycke.
Bra.
Mm. Ja. Då säger vi så. Och så får jag önska dig en riktigt god jul. Och alla lyssnare också förstås. Och ni som har hört på det här programmet, ni har lyssnat på Kai Engelhardt. Och på Lena Hjelmerus. Och på Tyresradion. Så ha nu en riktigt skön jul. Tack för att du kom, Kai.
Tack själv.
People gather round and just to sing and rejoice, they cried out together in one great voice.